himlen och skördefolkets rop har nått Herrens ögon. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige och han gör inte motstånd mot er. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, visa fasthet. Till Herrens ankomst är nära och klaga inte på varandra, bröder. Så blir ni inte dömda, domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talar i Herrens namn till ert föredöme att lida, visa tålamod. Ja, prisa den salig som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Till Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Framförallt mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja ska vara ett ja och ett nej, annars drabbas ni av Guds dom. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen. Och de ska smörja honom i olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras böner i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna så kom inget regn över landet på 3,5 år. Sen bad han igen och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då ska ni veta, den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna. Oerhört spännande och intensiv text. I hela Jakobsbrevet har vi läst det här. Jesus plus ingenting är lika med allting. Är du med, Henrik? Jesus plus ingenting är lika med allting. Och när Bibeln ger oss den här tanken så är det för att det är sant. Jag kan egentligen inte göra någonting åt någonting utan får helt och hållet överlämna mig åt honom som har skrivit boken. Inte bara läsa den som en sommarnovell eller en spännande roman utan min relation till den här författaren är helt avgörande. Och då vet vi att när vi har bläddrat i Jakobsbrevet så är det Jesu egen lillebror som har skrivit det här. Så jag har grunnat lite grann på hur Jakob gång efter annan tar sig an den här stora frågan och så säger han Jesus plus ingenting är lika med allt. Då kan jag ändå tänka, ja men snälla Jakob, du växte ju upp i världens absolut bästa familj. Det finns ju liksom ingen annan familj att kunna skryta med. Ja men jag är lillebror så till Jesus Kristus, Guds son. Vad heter din mamma och pappa? Och Jakob har ingenting i övrigt att komma med. Utan han säger, här står sig alla slätt. Och i kapitel 5 här så säger han, spelar ingen roll hur rik du är. Du står dig slätt. Men det spelar heller ingen roll hur fattig du är. Därför att har du Jesus har du allt, säger Jakob. Så det här är på något sätt inledningen. Men om vi bläddrar tillbaka till det där fönster eller spegel så ska jag försöka bara börja med att inleda med min övergripande tanke. Risken finns att jag läser så snabbt så att jag bara noterar det som händer där. Med andra ord, jag står utanför och tittar ut, eller jag står innanför och tittar ut genom ett fönster. Jag tittar in i en vardag och en verklighet och läser Jakobsbrevet. Sen slår jag ihop det på något sätt. Men Jakob säger, så kan vi inte läsa. För det här är inte ett fönster vi tittar in i, en verklighet som vi på något sätt gör oss lite så här besök av eller besök in i. Utan Jakob säger redan ifrån början att den här boken är en spegel. Det är inte meningen att jag ska titta in i de här människornas liv och vardag och verklighet och så går jag tillbaka till min vardag och verklighet igen. Utan Jakob säger, spegla dig i det här. Kolla här nu, vad händer om jag låter den här texten förkroppsligas i mig? Inte bara att jag ser att, vad spännande de verkar ha det på Jakobs tid. Och vad konstiga grejer de skrev och vad märkliga saker de sa. Och så zoomar jag ut igen. För det är ju alltid risken när jag kommer till en bibeltext att den på något sätt, den är där och så är jag här. Jakob säger i kapitel 1, och jag tror att det är vers 22, jag tror inte ni har den på väggarna, men bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör ordet, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. När jag var liten fanns det en tv-serie, jag tror, kan den ha hetat Gänget och jag på svenska? Happy Days heter den på engelska. Och huvudrollsinnehavaren heter Fonzie. Och varje gång han gick förbi en spegel så tog han fram sin kam ur bakfickan och så tittade han sig själv i spegeln och så bara, nej, det behövs inte. Så stoppade han tillbaka kammen igen. Han var så sjukt nöjd med sig själv varenda gång. Så han bara, Jakobsbrevet säger, titta inte bara in i den här världen och zooma ut igen. Utan låt den här spegeln på något sätt. Men du, hur gör jag med det här då? Hur tar jag det här till mig? Hur gör jag vardag och verklighet av de här grejerna? Då kan vi bläddra igen och så är min fråga, vilken ligger överst? Nu har inte jag min plånbok med mig, men vi låtsas att det här är min plånbok. Och då säger Jakob, Mattias Martinsson, vilken ligger överst? Vad är det som ger auktoritet åt ditt liv? Är det faktiskt så att plånboken är en väsentlig eller avgörande del? Absolut. Men vad är det som toppar? Vad är det som på något sätt gör att besluten tas si eller så, eller att förvaltarskapet på något sätt speglas utifrån Jakobsbrevet? Jag säger, gode Gud, hur tänker du att jag ska göra nu? Hur är jag inte bara en ägare av alla ägodelar jag har, utan hur är jag en förvaltare enligt psalm 8? En god och trogen och gudfruktig förvaltare. För grejen är, lyssna nu, Jakob har i 4 kapitel skanderat, ropat ut, bröder! I 4 kapitel. Han är så gasad över att vi hör allihop ihop. I 4 kapitel. Och så börjar han kapitel 5 och så säger han, ve er, ni rika. Varför säger han inte, ve er ni rika bröder? Därför att det här handlar inte om oss. Han pratar inte till bröderna, utan här ger han en varning till bröderna. Och bara för er som är tjejer nu, ni fattar att han inte bara pratar om killarna. Utan han pratar om vi som är familj. Vi måste förhålla oss på ett annat sätt till rikedom. För annars, om inte jag äger rikedomen, då kommer rikedomen att äga mig. Det säger Jakob. I en vändning så får han oss allihopa och bara spegla oss i texten och tänka, gode Gud, hur blir jag en bra förvaltare istället för en, som Jakob säger, orättfärdig då? Bibeln ger 4 kategorier på rik och fattig. 4 kategorier. 1. Gudfruktigt fattiga. 2. Gudfruktigt rika. 3. Ogudaktigt fattiga och ogudaktigt rika. Så det finns inte bara vi är de rika, ni är de fattiga. Den kör inte Bibeln med överhuvudtaget. Så gudfruktigt fattiga, där skulle vi till exempel klassa Rut i Gamla testamentet. Helt barskrapad. Och jag skulle nog även säga Jesus och en stor del av lärjungarna. Gudfruktigt fattiga människor. Och Jakob han säger änkorna och de faderlösa i Jerusalem. Gudfruktigt fattiga. Och så säger han, värna om dem. För om inte vi gör det, så gör det något med oss. Inte bara att vi inte hjälper till, utan om vi inte gör det så påverkar det oss. Det gör att vi som, inte Kalle Jonathan, utan Joakim von Anka, samlar lite på hög då istället. Så gudfruktigt fattiga, men gudfruktigt rika finns ju också faktiskt. Som Abraham, som är en god förvaltare, Lot, eller Lydia med alla sina purpurtyger i Apostlagärningarna 16. Och flera andra Jesus-supporters. Lukas 8 gör en ganska lång lista på de som sponsrar Jesu tjänst. Gudfruktigt fattiga. Kloka förvaltare av allt det de äger där de tänker, allt det jag äger, ingenting är mitt. Allt det jag äger, och några av dem ägde mycket. Någon av dem var gift med Kusas som var förvaltare av Herodes egendomar. Så vi pratar om folk i, ja, ni fattar, de där skikten. Gudfruktigt rika Jesus-supporters. Och sen ogudaktigt fattiga, helt enkelt de som ordsboksboken pratar om. De som bara dricker och spelar bort sina stålar. Så min kompis Marcus på Smögen, han berättar en skräckhistoria för mina barn som tappar hakan. Där Marcus farfar var uppe han fiskade uppe i Nordnorge med en stor fiskebåt, ett stort fiskesällskap. Alla männen ombord gick på väckelsemöte utom farfar som spelade bort allt han ägde. Så hela fiskesällskapet fick ta tåget hem, för till slut spelade han bort båten. Ogudaktigt fattiga helt enkelt. Och den sista kategorin, ogudaktigt rika, sådana som Herodes, faraonerna, Nebukadnessar eller flera andra olika, ogudaktiga ledare i både gamla och nya testamentet. Ni ska få se en bild på en mur i Lima. Den är bara 3 meter hög och 10 kilometer lång. Men de rika i den här stadsdelen bestämde sig för att om vi ska rensa upp landslödret så är det en mur som gäller. En mur mellan oss och de fattiga, och de skapar en dynamik i samhället där man sätter några på ena sidan och några på andra sidan, och man skapar ett starkt vi och dem. Jakob är strängt emot den här principen, inte bara i Peru och Lima. Utan generellt sett så är Jakob emot den där uppdelningen och säger, hur är vi goda förvaltare bara? Så Bibeln frågar inte om du eller jag är rik eller fattig, utan Bibeln frågar, är du gudfruktig eller ogudaktig? Och sen kommer Jakob och ställer några frågor, och nu kommer några av funderingarna här. Alla ni rika, var generösa. Det var de första verserna vill säga. Därför att generositet är ett botemedel för min själviskhet. Mitt givande gör någonting med mitt jagande. Därför att mitt jag mår bättre av att ge. Därför att jag samlar inte mig själv och mig och mitt på hög och speglar mig i mig själv, utan jag speglar mig i texten och ser att mitt givande har med något mycket, mycket större att göra. Jag är förvaltare, och gode Gud hjälp mig att vara en bra sån. Så därför kan vi inte fråga oss, är rikedom en risk eller en räddning? Då måste vi fråga oss, vad gör jag med min rikedom? Använder jag den som mitt pensionssparande? Eller är det så att min rikedom är för Guds rikes skull? Ja, då säger Bibeln, då är du en klok förvaltare av dina rikedomar. Så i 4 kapitel har Jakob pratat om att vi är bröder. Och i 5 kapitlet så börjar han prata om alla ni rika. Så uppmaningen är alltså, det är livsfarligt om vi bygger osynliga murar mellan oss och andra. Det är orättfärdigt, det är obibliskt, säger Jakob. Så ni kan väl allihopa ta och mejla Trump efter predikan idag. Grundproblemet är helt enkelt att de rika har föredragit skatterna på jorden framför skatterna i himlen. Men sen ger han sig på de fattiga, och det här är ju inte schysst tycker jag. De fattiga, han säger, var tålmodiga. Nu ska vi inte ha någon handuppräckning, men frågan till dig är, tjänar du en vanlig svensk lön? Då ställer du dig in i fråga, vad är en vanlig svensk lön? När du har svarat på det så kan jag svara att då är du en av de 99% av de rikaste på jorden. Oavsett vad du svarade där så tillhör du de 99%. Bara ha med det i baktanken när Jakob pratar om de fattiga. Att vi vinnlägger oss om att inte leva för oss själva utan för andra. Vi pratar ju nästan aldrig om tionde på Nimbus. Vi pratar ju nästan aldrig om kollekt, och vi tar väldigt sällan upp kollekt. Och jag tror till och med en annan del, sen 76 den här principen har funnits, att vi tar upp kollekt en gång i månaden. Problemet är att 76 kanske alla gick på gudstjänst varenda söndag. Men det gör vi kanske inte alltid nu. Vilket gör att det kan dröja ganska långt emellan de här påminnelserna om att vi faktiskt bör ge, ska ge och enligt Bibeln mår bra av att ge. Så det är inte bara för att församlingen ska ha jämnt skägg eller för att vi måste få ihop till våra anställdas löner. Det är i ärlighetens namn en väldigt liten och trång syn på vad bibliskt givande är. Så jag tror att vårt givande handlar om så mycket mer. Att den här, om vi nu säger att det här är min plånbok, inte får vara herre över den här bibeln. Utan att vi får på något sätt låta den här boken spegla oss och vi får titta in i den verkligheten som finns här. Då. Om vi bläddrar igen. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Vi kan bläddra igen. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Jag har satt kärleken till pengar inom parentes. För så många gånger har vi trott att pengar är roten till allt ont. Men det stämmer inte. Pengar är definitivt inte roten till allt ont. Det pengar gör är att de i så fall avslöjar hur mitt hjärta mår. Det är vad de gör. Mer än så kan de inte göra. Större makt än så har de inte. Så det som är problemet är, om jag älskar det, då gör det något med mig som inte är gott, säger Jakob. Och till skillnad från det här, om vi bläddrar igen, så är kärleken till Jesus roten till allt gott. Därför att kärleken till Jesus gör att jag förstår, jag har fått allt förlåtet, försonat. Jag är frälst och fri genom korset. När jag förstår det så säger Bibeln, eller när jag, det där är ju en livsresa att förstå. Det måste jag ständigt bli påmind om, den verkliga verkligheten. Att Gud har gett och gjort allt detta. Och det är för mig bara att ta emot. Fritt och förintet. Men det kostade honom allt. Så kärleken till Jesus är roten till allt gott. Så när jag får del av bröd och vin och förstår, för mig utgjutet. För mig utgivet. När jag förstår Guds generositet mot mig så har det för avsikt i alla fall att hjälpa mig, att utmana, att uppmuntra mig i rätt riktning helt enkelt. Och det leder oss fram till de tre sista delarna i Jakobsbrevet. Kan bläddra, får vi se vad det står på skärmen där då. Håll ut, håll om och håll i. Det här är jättebra och jättetydligt. Han är en sån vansinnigt bra pedagog, Jakob. Han bara sammanfattar hela kapitlet med tre snabba punkter. Att inte ge upp, säger han. Därför att det finns allt möjligt som kan distrahera mig från att hålla i och hålla ut. Och sen säger han, håll om. De äldste ska smörja den sjuke med olja. Fortsätt att be för varandra, säger han. Låt inte bara bönen bli ett sånt här nödvändigt ont. Och Corrie ten Boom frågade oss, är bönen ditt reservdäck eller är det din ratt? Styr den ditt liv eller har du den i bakluckan som en extra försäkring? Ifall det är något som blir knas. Jakob, han uppmuntrar oss. Håll ut, ge inte upp. Håll om, be för varandra. Och den sista då, håll i, led varandra rätt. Risken finns att vi går fel ibland. Därför säger Jakob, vi behöver varandra. Att någon grabbar tag i mig och säger, du, det här är ingen bra väg att gå. Och jag har redan berättat för er vid något tillfälle när jag var 18-19 års åldern och var på bibelskola och tog beslut som var helt galna. Och min pappa, jag höll på att säga, han mejlade mig, men det gjorde han inte för det fanns inga mejl. Han skickade ett fysiskt snigelpost och säger, Mattias, min son, ibland kan djävulen leda oss vilse. Det är inte ofta han börjar sådana brev till mig, kan jag säga. Det är ungefär den gången. Och helt plötsligt så var det någon som grabbade tag i mig och sa, Mattias, upp på vägen här. Hit ska vi. Så håll ut, håll om och håll i. Och det här är nästan som en uppmaning till dig och mig i sommar, känner jag. Att vi i relation till våra vänner, andra och varandra vågar på något sätt förstärka de här tankarna. Att vi inte bara, nej men nu, vi ska inte kliva på för mycket. Vi ska inte kliva in, utan okej. Okay. Om Jakob uppmuntrar oss till att leva för varandra och andra, då ska vi göra det också. Så vi ska hålla ut i vår tro. Vi ska hålla om varandra i förbön. Och vi ska hålla i varandra så att vi växer, mognar, blir klokare kristna och vågar utvecklas på den här resan. Amen. Där säger vi att vi har avslutat Jakobsbrevet för den här gången. Ska vi knäppa händerna och be en bön?